Hej och välkomna till Tolkning pågår, som ju är en podd som handlar om kommande söndags predikotexter. Men detta är ett specialavsnitt och jag sitter här med Jette Bendixen som jobbar med gudstjänst. Och igår så föreläste du för Lunds stifts präster, hade ett föredrag om gudstjänsten. Och idag har du jobbat i en workshop om gudstjänst. Och jag tänkte att vi ska prata lite om gudstjänsten, var den befinner sig, var vi ska. Och jag ser mycket fram emot det här samtalet. Jag tänkte du kan väl presentera dig själv lite så vi vet vem du är.
Ja, jamen, som du säger så heter jag Jette och jag kommer från Danmark. Och jag är född och uppvuxen nede i Sønderjylland. Och så har jag tagit min teologstudie i Köpenhamn. Och nu är jag så anställd på Aarhus universitet som postdoc. Hvor min forskning primært koncentrerer sig om gudstjeneste. Og så også Luthers nadverlære og nadversyn. Teologien i det.
Ursäkta, vad sa du? Teologin i, vad sa du, Luthers?
Luthers nadverteologi.
Ja,
okay. Nattvarden,
ja.
Ja,
jag frågar precis. Lite sådär när något kanske är otydligt för lyssnaren också. Så att, och så får du göra samma med mig om det är något svenskt ord som inte...
Ja. Så fri.
Luthers nattvardssyn, ja.
Ja, men jag har alltid intresserat mig för gudstjänsten som fenomen eller som skeende. Eller vad sker det i gudstjänsten? Varför drar vi till gudstjänsten söndag på söndag, vardag på vardag? Vad är det där för människor till att gå till gudstjänsten? Och jag har olika erfaringar med gudstjänsten, både som kirkesanger från jag var barn. Och så har jag erfaring som präst. Jag är också ordinerad och har fungerat som församlingspräst i Danmark. Och som forskare, som teoretiker. Och så också som deltagare. För min foretrukne plats i gudstjänsten är på kyrkabänken.
Okej. Okay. Så du trivs egentligen bättre med att delta i gudstjänsten som besökare än att leda gudstjänsten?
Ja.
Eller? Ja.
Det gör jag.
Och vad är det du tar till dig? Ja, igår så sa du att sången var väldigt viktig för dig.
Salmesangen har alltid haft en stor betydning i den danske gudstjänstetradition. I Danmark där lenade man sig mer upp av att Luthers deutsche Messe än av formula missae. Det vill säga att vi i Danmark fick en salmesangs messe. Och typiskt så synger vi upp mot 6 salmer i en gudstjänst hver söndag. Och det är en rik tradition för att dikte salmer. Vi har stora salmedikter och fortfarande blir det diktet många salmer. Och när jag synger med på salmerna så är det där var det hela det liksom spelar samman på i en högre enhet för mig. Så jag älskar att sjunga med på salmerna. Och jag kan bli sån helt frustrerad när jag inte känner salmen och inte kan sjunga med. Så är det bara med att få den lärt.
Ja, jag kan ju känna igen med det från gårdagen då också när jag var med. Och det var inte helt lätt att följa med den här salmen vi sjöng tillsammans på danska. Men... jag tycker det är två saker om man jämför Danmark och Sverige. Jag har också firat gudstjänst lite i Danmark.
Ja.
Och jag tycker det är två saker som sticker ut i gudstjänsten där vi kan lära också något i Sverige.
Ja.
Och det är ju psalmsången och förkunnelsen. Upplever jag ofta är väldigt, ni är väldigt duktiga förkunnare och predikare i Danmark. Och den har väl också väldigt stor betydelse i er kyrka.
Absolut.
Medan vi kanske har lite mer liturgi som vi har, eller den här högkyrkligheten och sånt har ju kommit in i
Absolut.
Vår liturgi på ett annat sätt och så.
Absolut. Prediken har en stor betydning i den danska gudstjänste. Och också hvis man tar till gudstjänster i Danmark så kan man nästan se att prediken, runt om prediken är det forskjellige liturgiska led där udhæver prediken af den samlede liturgi. man må gå op på prædikestolen, der er en akklamation, der er en bøn foran, og det hele, det bliver sådan højtideligt gjort, liturgisk, lige omkring prædiken.
Så prædiken er lidt navet i gudstjenesten på noget sæt?
Altså prædiken, mange vil gå, man kan stadigvæk høre danske gudstjenestedeltagere af den ældre generation, der siger, jeg skal til prædiken på søndag. De går ikke på gudstjeneste, men de går til prædiken. Så det er prædiken, man først reflekterer til, eller refererer til, når man går på gudstjenesten. Og vi har en vældig lang tradition for faget homiletik i Danmark.
Mm.
Og der er skrevet mange sådan danske bøger om homiletikkens betydning. Og det skyldes jo blandt andet de gudstjenesteteoretikere, som vi har haft i Danmark, som sagde, at det handler om forkyndelsens ord, ordet forkyndelse, og alt det rundt om forkyndelsen, ordets forkyndelsen, det var kult. Det skulle nedbrydes af ordets forkyndelse. Så der har været den der tyske dialektisk-teologiske strømninger har præget det danske gudstjenesteliv vældig meget.
Mm. Men det, om jeg tolker det ret, så vil det utmana det perspektivet en del.
Altså,
og lyfta in kroppen på et nytt sätt i gudstjänsten. Och jag tror du har sagt i någon intervju att det är inte bara döda ord
Nej.
Som är gudstjänsten, Nej. Utan det kan inte bara vara språket, utan det måste finnas andra uttryck, eller hur?
Ja, akkurat. Jeg ser gudstjenesten som sådan et erfaringsrum fra början til slut, som vi går ind under. Og i det erfaringsrummet, der gør vi forskellige ting med vores kroppe, med ord, med gestik, med ting, eller med sager, kalder I det ikke sager her?
Ja, sager ting.
Og der skaber vi nogle rum, og vi skaber nogle handlinger. Vi gør noget bestemt, som får en mere betydning i kraft af Guds ord. Og den mere betydning, eller de erfaringer, vi gør os, de har betydning for vores kristne tro. Hvordan vi ligesom erfarer, hvad kristen tro er. Så du har helt ret, at jeg vil sige sådan på kort formel, vil jeg sige, at alt i en gudstjeneste forkynder. Og måske eller kan ske, er det mere handlingerne og det visuelle, det sansbare, der forkynder mest.
Så at det handler også om at blande ind mere sinnen i gudstjenesten end bare hørsen då kanskje?
Ja, det handler om at blive bevidst, men også at blive medvidende.
Ja.
Mm. Bevidst og opmærksom på, hvad er det for ting, vi gør? Hvad gør vi i gudstjenesten? Hvordan bevæger vi os i gudstjenesten? Hvilke rum skaber vi i gudstjenesten? Så jeg blev bevidst om, at gudstjenesten, der både ser vi, hører vi, smager vi, lytter, vi er til stede med hele vores krop.
Ja, for at vi prater jo en del om gudstjenestens kris i Sverige,
och ja.
Jag vet inte om det är så i Danmark, men ibland är det ju, jag menar, den här, det är ju lite glest i kyrkbänkarna ibland, och gemene man i Sverige går liksom inte på gudstjänst
Nej.
Varje söndag. Julen är fortfarande jättestor här, vi fyller kyrkorna, hur många gudstjänster vi än har nästan. Påsken är på nedåtgående, pingsten har försvunnit i Sverige också, för att vi har tagit bort annandag pingst som en helgdag,
ja.
Och bytte ut den mot vår nationaldag då istället.
Ja.
Så att vi har ju en kris, men hur ska vi då kunna, nutidsmänniskan som vi pratar om, om det nu är så nutida, vi kanske är rätt lika och har en känsla, men hur får vi människor upptäcka detta, tror du?
Ja, alltså i Danmark där är det också sådan att man talar om gudstjänstens krise, primärt de store nyheder, altså dagbladene, aviserne, og i nyhederne taler man om, at kirkerne står tomme, folk kommer ikke til gudstjeneste. Men samtidig så ser vi også, at folk faktisk kommer, og vi har flere, der kommer til gudstjeneste i løbet af ugen, end man har haft tidligere. Så vi har faktisk en ny kirkelig vækkelse. Men det er ikke nødvendigvis til søndagens gudstjeneste, men det er til alle de forskellige gudstjenester, som er i løbet af ugen. Det kan være mindfulness gudstjeneste, det kan være aftensang, det kan være særlig musik gudstjeneste. Det kan være sådan et fænomen som spaghetti gudstjeneste. Kender I
jeg
det?
Jeg kender til ja, det. Ja, jeg har også, det började väl i København kanske, eller Danmark?
Ja.
Jag hörde det första gången.
Ja, jag tänker också att det är sånt en dansk uppfinnelse att vi spiser samman efter gudstjänsten. Så egentligen så syns jag att det är en krise med modifikationer. Mm. Och så tänker jag, vad ska vi göra? Man kan göra forskellige ting, hvis jag sådan ska reflektera lite över det. För det första så må man ställa sig själv frågan: hvorfor går jeg til gudstjeneste? Og hvorfor synes jeg, at de andre også skal komme til gudstjeneste? Hvad er det, der er så vigtigt? Og så må vi løfte det vigtige frem og tydeliggøre det. Ja, det her, det stander jeg op for. Det vil jeg gerne forsamles om. Det her, det giver noget til mig og til samfundet. Det her, det er vigtigt. Og så gør de vigtige ting til centrum i gudstjenesten og tydeliggøre det. Simpelthen bære det med ud i samfundet og prate om det og forklare det, invitere med. Det handler om at have åbne døre med et stærkt center. Det handler om at tydeliggøre, måske er det ikke løsningen på det hele, det er det jo sjældent.
Det er svårt at hitte.
Ja, men det handler om at blive bevidst om at skabe relationer, tænker jeg. Altså, jeg tror på, at kristendommen primært er relationelt båret. Altså, jeg tror på, at min tro, den lever af din tro. Den handler om møder. Den handler om de her små møder, vi kan skabe i gudstjenesten og blandt hinanden i sammenholdet. Og så blive ved med at arbejde for at lave meningsfulde og livgivende og nærende gudstjenester.
Jeg tror, at du er noget veldig vigtigt på spåret der, som også har med den her community-känslan, når man går i gudstjenest, som vi kanske har tappat. Vi har ju varit individualistiska i vår del av världen. Och jag vet ju, du berättade igår att du har varit i Chicago.
Ja.
Det har jag också varit lite.
Ja.
Jag är på Lutheran School of Theology.
Ja.
Också firat gudstjänst där. Och man slår sig av att hur välkomnande i alla fall i de kyrkorna jag var när man kom. Mm. Alltså man får den här känslan att vi är en grupp människor som tar del av någonting här. Och jag tror att många i vår del av världen också, det är det man är ute efter, som man kanske får i träningsgrupper eller i yogagrupper. Eller att bygga den, att man inte bara utlämnar åt sig själv och sin egen växt i kyrkbänken.
Ja. Det tror jag är viktigt. Alltså, folk vill gärna ha autentiska fällskaper och autentiska församlingar. Alltså, de vill gärna ha autentiska. Autenticitet är i hög kurs i vårt moderna samtid. Autenticitet, nærværhed, altså ikke nødvendigvis vi skal røre ved hinanden, men det der med at kunne se andre i øjnene. Og så også at gudstjenesterum, vi får skabt, næsten er det eneste sted i samfundet, hvor der også er rum for tystner. Fordi vi har skaber, det er simpelthen så meget støj og muligheder, men der får du lov at være. Du får lov til at være i et autentisk fællesskab. Og jeg tror, det er sådan nogle ting, vi blandt andet skal revitalisere ind i vores gudstjeneste forståelse. At det ikke kun handler om ordets forkyndelse, men det også handler om at skabe autentiske fællesskaber og på den måde skabe relationer.
Mm. Och det behöver ju, som du säger, alltså det är ju att man blir sedd, att man, man, det är ju en känsla som man kan bygga upp på många olika sätt.
Absolut.
Som bara infinner sig när det finns en god vilja i rummet. Och det är också det här att man upplever någonting live i gudstjänsten, har jag tänkt på.
Ja.
Där jag också är en del av det som sker.
Ja.
Det är ju egentligen en helt unik.
Ja.
Jag vet inte, det händer ju inte. Ja, men kanske vissa, i Sverige exempelvis, jättestort med allsång.
Ja,
alltså att
ja,
man,
ja.
Och vi har ett tv-program som heter Allsång på Skansen då,
ja.
Där man kan sjunga med framför tvn. Och det, alltså, jättestort det här med att sjunga tillsammans svenska i retob och nationalskatt och så. Där kan man känna den här samhörigheten.
Ja. Jag tänker också någon gång på gudstjänsten som sådan ett sted, eller kyrkan också i bred förstand, ikke? Som sådan ett sted, var man kan skapa scener för samvär.
Mm.
Eller som allsang också kan. Vi har också allsang i Danmark. Och allsang är ju netop ett sted, var man skapar ett rum för samvär. Hvor der kan opstå, altså i gudstjenesten, hvor der kan opstå en fornemmelse af, at noget mere er til stede, end bare os, der er til stede. Som jeg jo teologisk vil kalde, at Gud han kommer inden for vores horisont. Mm. Ja, at vi får en... Og jeg tror også, det er derfor, jeg siger, at jeg går mere op i levende møder og relationer og levet tro, end jeg går op i døde bogstaver. Fordi jeg synes, det er der, som, hvor teologi og tro produceres. Og det er den levendegørenhed, jeg synes, vi må prøve på at få fat på igen. Hvad er det? Hvad er det her for en størrelse?
Mm.
For jeg tror, det kan drage folk til kyrken. At vi er bevidste om det. At det er det, der sker.
Men hvad gør vi då med forkunnelsen?
Ja, hvad gør vi
då? Hvad gør vi med de døde orden? Hur får vi dem levande? Har du någon tanke? For vi måste väl ändå ha någon predikan kvar i gudstjänsten?
Absolut. Altså, jeg går, ja, vi måste fortfarande prædike. Det er jo ikke sådan, at jeg tænker, nu skal vi lave et stort cirkus, og nu skal vi danse, og nu skal vi puste op ballonklovene, nu skal vi dit, og nu skal vi... Nej, det er jo ikke sådan. Jeg tænker på prædikenen, hvis jeg sådan skal reflektere videre ud fra min gudstjenesteteori om prædiken, så tænker jeg på prædiken som et rum i rummet. Som måske som et tankegangsrum, hvor jeg ikke skal komme som den alvidende teolog og levere en traktat, men jeg skal invitere dem på kyrkebænken med ind i det her tankerum, så vi sammen kan spacere rundt om teksten, om bibelteksten og åbne den op. Så jeg ser aldrig, at jeg skal komme med en færdig prædiken. Eller jo, altså forstå mig ret, prædiken er jo færdig skrevet. Jeg har jo arbejdet med den og sådan nogle ting. Men jeg ved godt, at prædiken bliver først til i gudstjenesterummet. Og jeg skal være åben for det, der må opstå i det her rum. Fordi det kan ske, at der sidder nogen på kirkebænken, der sker noget undervejs i gudstjenesten, der gør, at jeg må simpelthen ændre. Så den handler om at ture og være lidt sårbar som prædikant, og ture at gå ind i et åbent dialogrum, velvidende, at det oftest primært er præsten, der taler i det rum. Men at gå i øjenhøjde og gå i dialog med med kirkegængerne og med forsamlingen.
Og dialog kan jo se på olika sätt. Det är ju kanske inte så att folk svarar.
Nej.
Tystnaden. Pauserna. Att jag öppnar upp för frågeställningar. Att jag målar det narrativa. Att jag använder också känslor.
Ja.
Och sinnen i predikan. Det gör ju att det blir en annan, något som mer liknar. Alltså, det rör sig mot konst kanske.
Det är, för mig är det konst.
Ja.
Altså det er i Danmark udkom der sådan en bog, netop en bog i homiletik, der hedder Kunsten at prædike. Og jeg ser prædiken som en kunstart, eller en et håndværk, som kan være med til at skabe rum for det her levende forkyndelse. Jeg tænker også, det handler også for mig om at åbne Bibelens billeder og metaforrigdom op mere, end det handler om at komme med, jeg plejer at kalde det Jesus remoulade.
Hvad er det?
Ja.
Jesus remoulade.
Kender I remoulade?
Ja, det er remoulade. Det er godt. Ja.
Det er det godt til mange.
Fisken.
Ja. Fisken, just. Men nogle gange så har vi, jeg har det også selv en tendens til at slutte min prædikende med sådan noget. Og Gud er kærlighed, og Jesus han døde for vores synders skyld, og sådan, så vi ikke skal, så vores forladelses skyld. Og komme med alt det der teologi. Teologi, hokus pokus sprog.
Ja, just det. De her formlerne. Vi måste lägga till för att
ja.
Annars tror vi inte att det är på riktigt.
Nemlig, ja. Som alltså,
ja, det är sån
sanktionering av att sådan må det vara och så slutar vi där. Och jag var sån lite, när jag först har gjort det så tänker jag, nej, slet. delete. Och så går jag tillbaka och så ser jag mer, prova att gå in i texten och se, hvad er det for billeder? Hvad er det for billeddannelser, som skabes her? Og så prøv på at løfte de billeder frem, sådan så de også kan blive billedskabende, og sådan så det kan vække vores nyfikenhed og vores forestillingsevne i gudstjenesten. Og jeg tror, vi må spille på, altså vi må virkelig vække fantasien igen, sådan så det bliver til levende ord på den måde. Giver det mening?
Det giver mening. Och jag tänker att det var väl också så Jesus förkunnade på ett sätt, alltså med sina bilder,
ja.
Prata så att de ska förstå men ändå inte förstå det. Jag menar, vad menar Karl? Det
ja.
Är ju jättekonstigt sagt. Men det är ju just för den här spänningen måste finnas i att jag också ska ta till med det i mitt liv, med den verkligheten jag har. Liksom. Det, och då måste man ju öppna upp.
Och så också finna evangeliet i vardagen, ikke? Och lyfta de bilder in.
Mm.
En af de bedste prædikener, jeg har hørt, det var Katrin Oxen fra Tyskland, som skulle om måltidsundret fra altså de fem
fisker.
Ja, just præcis. Og den måde hun fik vævet det billede af bespisningsundret sammen med hendes egen hverdag, hvor hun måtte smøre lunchpakke til hendes barn, som skulle i skole, og den der, har jeg brød nok, har jeg peanut butter nok, og hele tiden den der, ja vidst har jeg det nok, og på den måde skabe koblingen mellem vores egen hverdagsbilleder. Den var fantastisk. Ganske enkelt fantastisk.
Det låter fantastiskt. Hon hade ingen Jesus remoulade då
nej,
men det, jag förstår vad du.
Hon förmod att skapa det där mellanrum som också är ett uppenbaringsrum, så ord med stort O kom till syne just där mens jag smör, i Danmark heter det madpakke.
Mm.
Vad heter det? Lunchpacka?
Lunchlåda kan man väl säga. Eller
ja.
Så.
Mm. I den vardagsliga handling så vi lige pludselig bespisningsundret. Och på den måde så var Jesus lyslevende till stede. Så det handlar om
att
finna de där öppningar.
Mm. Och det kräver lite arbete, för att det är ju hela tiden ett jobb. Det får ju inte bli banalt. Och det måste hela tiden finnas den här spänningen i det för att det ska bli bra, men det är ju gör ju arbetet med predikan så mycket roligare också. Och mer intressant, och det finns ju egentligen otroliga möjligheter med det, med att få orden levande och jobba med orden så att de börjar leva hos människor. Och jag menar, folk går ju på stand-up föreställningar, inspirationsföredrag, betalar hur mycket pengar som helst för det. Jag tänker, vi har ju samma möjlighet i kyrkan att tala och kommunicera på ett sätt som gör Jesus och levande bland oss.
Mm. För det är ju hela pinsens mission, kan man säga.
Pinsens... Ja, för pingsten är väldigt central i din gudstjenesteforståelse.
Ja, det er den. Det er den. Altså uden pinse, ingen erfaring af kristologien eller af skabelsen. Altså det er virkelig mine jeg mener, at i pinsen er fortællingen om, hvordan disciplene blev åndsudrustet, og i videre forstand, i senere hen, at forsamlingen er åndsudrustet. Og ved at blive en del af forsamlingen og gudstjenestelivet der, kan man få en erfaring af første og anden trosartikel. Det lyder sådan meget teologisk, men det er jeg tænker virkelig, at pinsen, åndens ankomst gør. Ånden er jo stadigvæk, vi har mange billeder på, hvad ånden er. Det er kraften, det er talsmanden, det er den, der gør levende. Og det er jo et billede, som går helt tilbage til Ruach i Gamle Testamente, at det er den, der ligesom puster ånde ind i det døde. Og det er ligesom den, der kan gøre, Helligånden er den kraft, der gør, at fortællingen om Jesus ikke kun er et rygte om et dengang, men er en levende virkelighed også i dag. Det er den, der gør, at det hele det alligevel kommer til at åbne sig op for mere, end hvad jeg kan sige mig selv. Så jeg tænker, at pinsen er hele forståelsesnøglen, ind i både i for at forstå, hvad kirken er for en størrelse, men også for at forstå, hvad gudstjenesten er for en størrelse. Det er i kraft af Helligånden, at nu bliver det Jesus remoulade, det jeg siger. Det er i kraft af Helligånden, at Jesus og eller Kristus og Gud er til stede. Altså, det er den vej igennem, vi kender.
Det du i går sa, at man på något sätt nästan får gå baklänges i treenigheten. Ja. Det låter ju också, det blir väldigt konstigt när man säger det, men genom anden så upptäcker vi att vi är skapade, att Jesus är en verksam.
Ja. Men vi har det ju i vår apostolska trosbekännelsen, ikke? Alltså de första två artiklar är väldigt sådan uppramsande. Om vem är Gud, vad är Gud för en person, och vem är Kristus, vad gjorde han för gärningar? Så kommer vi til, vi tror på Helligånden, den hellige almindelige kirke, de hellige samfund. Og deri kan vi vide noget om syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv. Det er dernede, vi ligesom får syn for sagen om, hvad første og anden tros artikel har konsekvenser. Så vi må ned i de levendes forsamling, altså i den hellige almindelige kirke, fordi der får vi en forsmag på kødets opstandelse og det evige liv.
Fantastisk. Ja. Jätteinspirerande, och jag skulle gärna prata hur länge som helst med dig om gudstjänst och predikan. Jag har mycket som jag skulle vilja borra ner i, och dansk teologi och Grundtvig. Men jag har egentligen en fråga kvar, för tiden rinner ut och du ska snart med tåget över till Danmark.
Ja.
Du har byggt med Lego idag med olika människor från Svenska kyrkan, och jag är så nyfiken, vad gjorde du med de här Lego-klossarna?
Ja, hvad gjorde jeg med Lego-klodserne? Det vi var optaget af i dag, det var netop begrebet gudstjenesten som et mellemrum, som sådan et erfaringsrum, og hvilke erfaringer vi får, når vi går til gudstjeneste, men også hvordan kan vi være med til eller blive bevidste om, hvilke rum vi skaber for forkyndelse, for måltidet, for det at forsamles. Og så har Lego, de har udviklet sådan en særlig eller en særlig kasse. Det hedder Built to Express, som er så som er netop er god til at bruge til at få sat ord på det, der er svært at sætte ord på. Det, der er svært at udtrykke med ord. Men er også til at invitere os til at tænke med vores krop, fordi vi simpelthen når vi bygger med Lego, så bruger vi vores krop, og så tænker vi på en anderledes måde, end hvis vi bare sidder og prater og reflekterer. Så det, de skulle bygge, det var, de havde en kasse, og så skulle de bygge, hvad samlingen betød for dem I får snart en ny kyrkohandboken, och det var egentligen den vi jobbat mest med.
Så ni började med den första delen av gudstjänsten, ja, som kallas samling, och det skulle de bygga.
Ja, vad betyder det för dem, och vad är samling för en störelse? Vad ligger där i det? Blir vi bevisste om att gudstjänsten, som det står i jeres kyrkoordningen, är en uppgave, en gave och en uppgave för hela församlingen? Så det byggde vi oss fram till, och kom fram till otroligt många goda och djupa reflektioner över vad är det här? Vi blev bevisste om något som man inte vill bli bevisst om, hvis vi bara satt och talade eller hvis vi bara satt och läste kyrkohandboken. Så vi fick liksom gjort kropp på kyrkohandboken på en måde med Lego.
Med Lego, som ju är en lek, jag menar, som gudstjänsten också är.
Ja.
Jag menar, leken och gudstjänsten, allt, ja, det där, att ta fram det lekfulla, att gudstjänsten i bästa fall kan också ta fram det lekfulla i god mening, ja, hos oss människor.
Ja. Ja.
Som ju, och det kan vi ju prata mycket om, lek och allvar.
Absolut,
att,
ja,
att det finns en väldigt stark koppling där, att lek är ju inte bara, det är ju vårt, när vi leker så lär vi oss ju.
Så lär vi oss.
Automatiskt, utan, ja, att vi tänker på det, ja. Ja. Hela det. Men Jette, vi får sluta här.
Ja.
Jag hoppas du kommer tillbaka till vår podd någon gång.
Och det kunde vara hyggligt.
Ja,
trevligt.
Det har varit väldigt trevligt att, ja, prata med dig. Och tack till dig som har lyssnat. Du har lyssnat på Tolkning pågår. Och jag, Ola Fornling, har poddat om gudstjänst i ett specialavsnitt med Jette Bendiksen från Danmark. Tack så mycket och välkommen åter.